Här har två fåglar flugit in i studion. Håkan Fant och Ulla-Maj Salin. God förmiddag.
God förmiddag.
Sätter på varsin pinne. Mm. Hur står det till här i höst? Rusket, i alla fall är det blåsigt. Löven yr omkring där ute.
Ja, det är kanske rusk, men det är ruska.
Ja, bra.
För att travestera lite på det du sa.
Ja.
Nej, höstglöd heter det visst på svenska.
Ja.
Ja, är det det som är
jo,
det motsvarigheten till ruska?
Ja, och nu är det ju verkligen höstglöd.
Mm.
Jag tänkte att det är inte någon skillnad var man rör sig. Det är bara vackert överallt. Var det än finns en liten buske så glöder det.
Är det ännu vackrare än sommarens grönska?
Ja.
Vad säger du, Ulla-Maj?
Jag minns faktiskt inte att det har varit så här mycket ruska eller höstglöd här hos oss på länge. Det är otroligt mycket.
Plus att värmen håller i sig.
Precis.
Så man kan vara utan njuta utan att behöva dra på sig vinterjackorna ännu.
Precis.
Man förklarar ju begreppet brittsommar i morse, hörde jag.
Ja.
För det kallas ju det här nu, som vi får. Eller som vi har.
Ja, det är det.
Brittsommar. Eller indiansommar. Och det där att det kom från den heliga Birgitta.
Jaha.
Därifrån
så det har ingenting med att Storbritannien att göra?
Nej.
Nej, det har att göra med Birgittadagen.
Ja, just det.
Som firas den 7/10, som inleder den äldre veckan.
Okej.
Vecka.
Mm. Ja. Ja, det var något sånt.
Ja, ja.
Hej hörni, vi har förberett med en del tema, men det hördes ju här, du nämnde det också Håkan, att det är sista chansen att tycka till om det här med att avskaffa sommartiden och så vidare. Och vad vi borde ha för tid här i Finland om det skulle så ske. Vad håller ni på?
No, jag höll på den här att vi ska den här vi har nu alltså sen i sommartid, och det är ju klart det blir besvärligt den här tiden på årstiden, men jag tänkte om Sverige det skulle ha normaltid, så skulle vi ha samma tid som Sverige, och det skulle vara ganska lyckat på många sätt.
Det skulle
sätt.
Vara bra om det skulle bli på det sättet, jo. Men det kan ju nu Sverige också välja.
Tyvärr kan det bli så, men det var min tanke liksom, och då på en gallup så röstade jag på det här, och då var det 32% som höll på det här och 28% på normaltid och 2% att vi ska ha vinter- och sommartid.
Jaha. Och resten har ingen skillnad då kanske? Nej. För du kom inte 100.
Nej, det blev inte 100 menar jag.
Nej. Ja, de forna rikshalvorna skulle kunna samsas.
Ja, faktiskt, om det skulle gå så lyckligt så tycker jag faktiskt det är en bra idé.
Ja, för vi i Österbotten har ju väldigt mycket med Sverige att göra.
Ja.
Geografiskt är vi ju så nära också.
Ja, vi hänger ju ihop. Ja, annars hade jag tänkt faktiskt att jag ska stå kvar vid den normala tiden. Att varför ska vi hålla på att flytta?
För vi flytta ska vi inte.
Nej.
Det pratas om det här att ja, men det blir så fort mörkt på kvällarna då, så det blir, när man väl blir ledig så då är det natt.
Ja, det har jag också. Ja, det har jag läst till och med. Men jag tänkte så här, det är ju så där det är från början.
Jo.
Ja.
Eller kanske vi ska införa soltid. Det ska jag börja driva på, vet ni. Att på sommaren är timmarna längre.
Ja.
Som har förr. Jag har sett bilder av gamla urverk där man har haft skilda skalor för sommar och vinter. Då var arbetsdagen också kortare på vintern.
Just det.
Jaha.
Men då får man ta att den är längre på sommaren istället.
Och det vill man ju inte.
Nej, hur man än gör så är det, i alla fall är det någon som är missnöjd och någon som är jättenöjd. Det.
Men att man slutar med att flytta det, så då åtminstone är bönderna nöjda och de som har kreatur nöjda. För de tycker inte om, kossarna tycker inte om att man ska flytta på klockan, har man hört hela tiden.
Ja. Hej, vet ni vad, det här är en sån evighetsfråga. Eller vi får se vad det blir, för det är ju liksom hot stuff det på gång i hela EU.
Mm.
Ja.
Och det är väl från Finland egentligen initiativet kom?
Ja, det var nog så.
Ja. Det var ju inte så illa.
Hörni, på tal om sommartid, rubriken för oss ganska bra över Solens valde Vintergatan och Närpes är borta. Så här lät det bland annat då man tog med lågstadieelever i arbetet då man skulle sätta upp en kommunstrategi ska man göra i Närpes stad, så funderar att ska vi göra på det gamla sättet och sitta på något gruppmöten och dricka mycket kaffe och så vidare. Nej, vi låter barnen istället visionera till en början i alla fall.
En knappast hade nu tänkt att Närpes ska försvinna.
Nej, utan det var nog med som lät fantasin förvända. För det ritar teckningar nämligen. De behöver inte skriva essäer om hur vill du att Närpes ska vara om 30 år, utan de fick. Så det var det här större simhall och så vidare, väldigt konkreta grejer också.
Men det var också robotlärare.
Ja.
Och det motiverade dem med att mindre läxor.
Jaha, skulle de programmera om robotarna till att vara snälla och inte stränga?
Men det var nog sen, det var inte enhälligt det där. Det var nog sådana som tyckte de hade väldigt fina lärare.
Ja.
Så det, men det var någon som hade uttalat sig mindre läxor om det blir robotlärare.
Mm. Men vad anser ni om det här att ta med barn i sånt här? För det är ju viktiga saker. Men också om man ser ur barnens perspektiv, för det är ju deras närpes som man skapar nu. För de är vuxna sen om 30 år.
Jag tyckte nog, jag blev väldigt positivt överraskad. Och det som överraskade mig allra mest och som gjorde mig riktigt glad var det att man hade kommit underfund med att det var så fina idéer som man ska ta med det på riktigt i strategin. Och inte bara piffa upp det med de bilder som vi hade tänkt från början, utan man ska ta tankarna också.
Mm.
Och det var ju nog jättebra för att nu har ju barn alla möjliga fina tankar, också unga. Så det var nog... Ja. Det var nog ett fint initiativ, för nu vill det ju ofta bli det där strategin att man ungefär kopierar av grannen och så skriver man en massa fint. Och sen sätter man den vid hyllan och så glömmer man bort den då man fattar de riktiga och konkreta besluten. Ja.
Nå, i vår kommun var det väl en liten arbetsgrupp på styrelsen som satt och funderade och så gjorde man det och så godkände man det i fullmäktige nästan utan att blinka om man... lite karikerat. Men det, med barn är det ju på det sättet att de är oftast fördomsfria. De tänker liksom obehindrat. Vi vuxna har ju tendens att måste ta hänsyn till så många saker.
Det är så realistiska. Finns inte pengar, så det får allting.
Ja,
och i strategi behöver man inte heller fundera på har vi råd med det eller sånt, utan man ska ju bara tänka vad ska vi vilja ha om vi har råd, så att säga.
Mm.
Så därför är det, och barnen som du säger, de är ju som inte begränsade på något vis, utan därför var det ju också att Vintergatans välja där. Fast det var mera nog på skoj förstås, men i alla fall visar den här kreativiteten.
Ja, jag började tänka på Olle Adolfsson och hans sång Det går åt fulla folket.
Ja.
Det var nog ett fint initiativ det där, och de var nog väldigt, de var väldigt överraskade och imponerade. Fullmäktigeordförande tyckte nog de hade lyckats väldigt bra det här.
Ja.
Så det här är någonting som andra städer och kommuner gärna skulle få ta efter, eller vad säger du?
Understödes.
Säkert kommer man att göra det också. Tror jag nog på något vis. Det var ju lärarna där i en skola, det var väl en skola där
Bjelax,
de engagerade. Ja. Så de hade ju varit med också förstås och lite styrt upp det kanske. Eller handlat på något vis.
Ja. Vi ska följa med nu här, läser jag sist i vår artikel att kommunstrategin den offentliggörs i början av nästa år. Okay. Så då ska vi ta och lusläsa den. Ja. Och se.
Det är lite olika tidtabell för den i vår kommun är en godkänd, kanske i början på året.
Mm-hmm.
Tror jag. Ja, så där var vi snabba faktiskt.
Ja.
Men det är ju nog det är ju liksom obligatoriskt att varje kommun lag på det, att det ska finnas en kommunstrategi
i
varje kommun, så det är någonting som ett måste.
Ja. Vill du säga något om Korsholms strategi? Är det en utopi eller en dystopi? Och vad står det om självständiga Korsholms framtid?
Det står ingenting om självständiga Korsholms framtid. Det står att det förutsätts att det finns en framtid för Korsholm.
Ni har inte slukats av Vintergatan eller något annat stort i närheten.
Nu är den ju ganska baserad sig nog faktiskt på ganska stor realism, men ändå tycker jag att den är en visionär. Fråga om det. Jag tycker att den är hyggligt bra.
Ja. Jag måste ju ställa frågan, i den här fusionsdiskussionen då som pågår mellan Vasa och Korsholm, hur mycket har just ungdomen tagit sig baktande och deras åsikter? För återigen, det är ju deras eventuella självständiga Korsholm eller Storvasa som det pratas om.
Ja, det skrivs ju mycket om att vi ska ta ungdomarna i beaktande och de facto. Mm.
Men ska de höras? Står det rätt?
Ja, alltså de har ju haft alla möjligheter. Man har haft olika diskussionsgrupper i högstadiet, gymnasiet tillsammans med dem. Och representanter från närmast de här yngre politikerna har varit ute i skolan och diskuterat. Så nu har de haft möjlighet och också i andra forum. Åtminstone vet jag att SU då, Svenska Folkpartiets unga, har haft speciell sits tillsammans med både ungdomar från Vasa och Korsholm.
Mm.
Så att då har man haft möjlighet att mötas också över kommungränsen. Men liksom i akt och mening då att diskutera framtid, gemensam framtid. Så nog, ja, det finns. Men ungdomar har inte varit riktigt aktiva själva.
Just det. Men kanske de inte tänker på det här med att det finns en gräns. De bara rör sig de. Mm. Liksom, Vasa-ungdomarna, de fattar i Botniahallen till exempel och tränar och har sig, och det är Korsholm, det tänker inte på. Och Korsholms-ungdomarna kommer inte i stan för att de går på bio och så vidare.
Precis som det ska vara.
Ja.
Jag tror nog det är mycket det också.
Så där gränsen, det är något som vuxna bryr sig om.
Ja, det är nog mera det.
Jag skulle säga det. Så det var i all värld. Man har farit inte i stan på bio på söndagkvällarna. Och stadsbarnen har kommit till landet och dans.
Ja, precis. Ja.
Stadsungdomarna.
Okej, nämen, vet ni vad? Vi ska fortsätta lyssna på barnen.
Mm. Utan vidare.
Ja. Hej, vi fortsätter också på temat ungdomar. Vi hade här tidigare i veckan en fokus på, det handlar om psykisk hälsa, och vi kollar upp det här med ungdomar. För det här, det är ju tydligen så, har jag förstått, att allt fler unga, barn och unga, så de får någon diagnos. Det pratades om ADHD här i nyheterna här tidigare. Och de liksom remitteras till läkare och så vidare. Men jag undrar, jag försöker minnas hur det var då jag var ung, att hur pratar man om psykisk hälsa och eventuell ohälsa, och hur pratar man om det då? På samma sätt som nu, så var det ju inte i alla fall.
När vi 40-talister har ju inte hört någonting om psykisk ohälsa förrän vi var mer än vuxna. Och sen fanns det ju den tiden också, kanske blivit mera, men nu är det mera det att man diagnostiserar. För nu kommer man ju ihåg barn och ungdomar som var oregeliga i skolan på 50-talet också. Men inte var det ju någon som, och det fanns ju många andra saker man hade, men det var ju bara annars något fel i huvudet. Inte hade man ju några diagnoser inte. Men nu fanns det ju alltid de som hade svårigheter att liksom hålla sig lugn och det där. Och det hade ju funnits alltid. Men det är ju nog först nu på, det är väl först nu på 90-talet och 2000-talet man har på riktigt börjat diagnostera det här. Vad jag nu kommer att tänka på.
Ja, alltså när jag ju själv jobbar inom området inom området så hade man ju nog det här väldigt aktuellt tidigt, om man inrättade speciella barn- ungdomsavdelningar på mentalvårdsbyråerna i tiden, och det kom ju till redan på 60-talet, mentalvårdsbyråerna, och det var så Jakobstad. Så att så där som yrkesmänniska, så nu hade ju funnits med hela tiden, men när jag tänker på mig själv som det där ungdom och så det, jag instämmer precis som det var Håkan säger, att inte existerade, man skulle inte ha nämnt det ordet heller, alltså det där begreppet fanns inte, mental hälsa. Och det där, om man tänker på hur man talar i allmänhet om de vuxna närmast som hade problem, så de hade antingen till nerverna eller i nerverna, det var som man uttryckte det ofta, eller så måste de till distriktet, och det betydde då att man blev intagen på sjukhus, och distriktet beskrev då SÖD, som var Svenska Österbottens distriktssinnessjukhus. Det är som idag är den psykiatriska enheten inom Vasa centralsjukhus.
Det där namnet sinnessjukhus är ju
ja. Och det var ju
ganska dammigt.
Det var det begreppet man använde, att han har varit sinnessjuk, eller
ännu värre ord.
Ja, koldro eller ja. Galen. Det fanns ju många sådana kraftiga uttryck man talar.
Ja.
Och en väldigt stor reservation, rädsla kanske till och med man hade för de personer som då.
Ja, man tänkte kanske att det smittade till och med, eller inte vet jag om det fanns kvar då, men förr så trodde man ju att citat sinnessjuka smitta. Och de skulle isoleras och så vidare.
Ja. Och det kom väl kanske från att det följer ju nog lite släkterna det där, och det visar att det är lite ärftligt kan det vara lite, men inte det är ju smittsamt.
men det är både arv och miljö kan man
säga. Ja, det är både och.
Liksom det är både och. Förening det där.
Ja.
Så att,
det där kan du ju bättre än vi förstås.
Och det funderar jag att professor Kai Björkqvist här vi diskuterar, och nu han sa ju förstås det här med arv och miljö, och miljön, den har ju sannoliken förändrats här de senaste åren med de här telefonerna och så vidare, och stressnivån har stigit enormt både för barn och vuxna.
Ja.
Och det kan ju slå ut.
Så det är så en enorm information som vi får i väldigt tidig ålder. Och sen blir just den här, det här valen man ska göra ganska, ganska tidigt. Och sen ska man ju göra, om man kommer lite högre upp i ålder, så ska man ju börja tänka på egen karriär. Och väldigt mycket att du ska själv skapa dig den där karriären och det här självkoncentrera dig, tycker jag är farligt egentligen, att du ska liksom, det är du som ska ta tag i det. Och jag tycker faktiskt att inom undervisningen också så lite kantrar det för mycket till det där att du är själv ansvarig för hur du skapar din framtid.
Ja, det var ett inslag om de här yrkesskolorna eller andra stadies, och det var ju nog för bedrövligt. Det var jag studie och så var det, men i alla fall, det har ju nog kommit mycket klagomål att det här att de ska bestämma själva, de studerar och sin egen, men 16-17-åring är ju inte mogen för det. Nu måste ju vara mera lärarledd, och inte kan du sända ut dem till vilket företag som helst och hoppas att någon där visar dem vad de ska syssla med. Så jag har ju hört så det skräckexempel att de har självstudier 2-3 dagar i veckan, och då likar de hem på morgon då föräldrarna får till arbete. Och det är då studier.
Jag läste om någon grabb som studerade till elektriker, och hela fredagen så satt han väl där hemma.
Ja, det var just
det. Ja, det var samma artikel. Och hans mamma sa att jag skulle inte låta min pojk dra någon ström här hem. Jag litar inte på att han kan, vet vad han gör.
Nej, det är ju nog något fel.
Alltså det här är ju nog, det har ju kommit protester faktiskt och klagomål från arbetsplatserna, därför att man eller det är ju faktiskt så att mycket av undervisningen överförs till arbetslivet. Det som är förmän på sina arbetsplatser, och inte bara de utan de som jobbar, så ska handleda hela tiden jämsides med att man ska utföra sitt arbete. Så väldigt mycket beror ju på hur den handledning du får på din arbetsplats eller där du har praktik.
Jo.
Hur den man sen utformas som yrkesmänniska.
Och då lär man ju sig det företagets rutiner. Så här har vi gjort i 30 år. Nu är du likadan.
Nu är det ju samma inom vårdområde, och att väldigt mycket av den här inlärningen i arbete, det sker ju faktiskt då i arbete.
Och det, idén där är ju jättebra, att man dels så kan man ju skapa sig en arbetsplats och komma dit, men det får ju bli det som är huvudsaken. Inte. Det har blivit för mycket.
Man måste ju förstå teorin bakom också.
Förr var det ju att man bara var teori, och sen skulle man 1, 2, 3 förstå vad man ska syssla med. Ja. Det var ju också fel, men nu har det farit som i andra dit.
Men till exempel när jag har utbildat mig så då hade vi faktiskt på det sättet, man hade då en dag i veckan på, då man jobbade på avdelning, en dag i veckan, men då kom en lärare från skolan. Och ledde de där timmarna då, att man liksom hade undervisning samtidigt som man hade praktiken.
Ja.
Sådana avdelningstimmar som det kallades då.
Mm.
Nåja.
Hörni, vi svävar lite iväg, men det är jättebra det, för diskussionen ska leva. Tillbaka det här med mental hälsa. Alltså det här, vi hade också intervju med våra barn, våra ungdomar. De sa att liksom det viktigaste som de nu har lärt sig, det var med något projekt, var att man ska prata om saker och ting. Och så pratar man, de har kompisar då som inte mår så där bra då, och att man kan liksom förstå att man inte är ensam, till exempel med depression. Så det var liksom största behållningen, det här att tabuna raseras, som kanske fanns förr då, att man inte pratar om saker.
Och finns nog ännu. Inte det är ju borta det. Tabu. Och ja, absolut, det är att man ska kunna prata och uttrycka hur man känner det. Och det är kanske genant också att man alltid mår bra inför andra.
Man vill väl aldrig visa sig svag på fysiskt eller psykiskt.
Nej, därför att man är svag om man visar det.
Ja.
Så fast det är det faktum att man är stark.
Exakt, precis.
men nog vågar man väl, alltså man vågar nog berätta att hej, jag har brutit benen liksom här. Jag ska ha gips 3 månader för att mitt ben är brutet. Men om hjärnan, sinnet har fått sig en törn så.
Och tänker man hur omgivningen reagerar när du har brutit benen, så det är väldigt många som samlas runt dig och förbarmar sig över det där och tycker att vill hjälpa och så vidare. Men om man säger att jag har brutit någonting i huvudet, så då är man mer reserverad. Då drar man sig faktiskt också för att fråga att hur är det faktiskt, att hur mår du?
Ja. Man vågar inte riktigt. Inte.
Nej.
Man klarar inte av att diskutera sådana där saker.
Att möta den där, för vad ska man då säga? Det är ungefär som att möta en person som har sorg. att vad ska jag riktigt säga?
Då det egentligen inte behöver sägas någonting.
Nej, i det fallet nej. Mm. Och inte så mycket här heller, utan man ska ha ett lyssnande öra helt enkelt. Stora öron och liten mun brukar vi säga ofta.
Ja.
Jag kan ju prata för mig själv, men man brukar ju säga att det är ju därför vi har två öron och en mun, att vi ska lyssna dubbelt mer än prata. Tyvärr så gör jag inte så, men jag sa ju det själv.
På det heller.
Ja. Nej, men efter det här så är vi redo att lite prata vidare. Och ska vi ta den här Vasa centralsjukhus evighetsfrågan nu igen? Tidigare chefsöverläkaren Auvar Ahola, han ger inte upp kan man säga. Nu ska han, eller han har skrivit brev till presidenten och riksdagsledamöterna här. Och återigen lyft fram de här siffrorna som han har lyft fram tidigare och förklarat att VSS borde ha fått vara med på den här listan med de här omfattande sjukhusen.
Ja, det är säkert på det viset. Han har säkert rätt och han vet ju siffrorna. Och det som är, oberoende om det ska bli väl eller inte, men det som är skrämmande är att man kan som ledande tjänsteman på statligt håll presentera siffror som inte stämmer. Bara för att få det att se ut som jag vill ha det. För här finns det ju det, man får ju förklara hur som helst här, men det har ju varit det att det fanns beslut på att det ska vara 12 och ett av det ska vara Seinäjoki. Och då gör man, då tar man fram sån statistik som gör att det är Seinäjoki framom Vasa. Men sen är det ju det som jag tycker att det ska ju inte vara Seinäjoki framom Vasa, det ska ju vara både och.
Ja.
Egentligen. Varför ska det vara precis det 12? Men det var ganska intressant den här Aki Lindén som är ganska kritisk överhuvudtaget i den här reformen, SOTE-reformen. Han är ju chef för Helsingfors Nylands sjukvårdsdistrikt. Mm. Så han sa att det var ju ganska enkelt om man ser på regeringen Sipilä. Så 80% stöder Seinäjoki där och 20% stöder Vasa. Så förstår man ju hur det går. Man får ju diskutera andra liksom orsaker hur mycket som helst, men här är ju sanning.
Mm. Mm.
Att om 80% är sådana som stöder sig nu och 20% stöder Vasa-regionen, så är det ju klart vad som händer.
Mm. Ja, det är tragiskt, det är beklagligt, det är oacceptabelt som det där har fått ske. Och jag går tillbaka lite, att den här tjänstemannen då som sägs ha lämnat felaktiga siffror, eller han har ju gjort det. Det sades ett tag att man hade tittat lite fel och gav statistik för Vasa sjukhus, och det var ju inte det var frågan om. Och jag tänkte riktigt på det jag läste, att det var stor dödlighet och lång vårdtid. Jag tänkte, ja men det passar ju bra på Vasa sjukhus. Så sades det ett tag att de hade tagit fel på siffror, eller han då hade tagit fel på siffror, vad som nu hade hänt. Men det att liksom verkligen att det där se så fel och lämna så fel uppgifter. Han har ju faktiskt blivit anklagad också för det, men justitieministern fria honom.
Mm.
Så stod det här i någon artikel. Men i alla fall, alltså, då inte fakta får vara vägledande, då blir det ju så här.
Mm.
När tyckande och andra politiska intressen vägleder.
Ja. Och det är ju det som har varit tråkigt med den här regeringen
hela vägen.
Nu såg jag faktiskt att den här Riksvägen kanske blir uppgraderad. Men där var det ju samma sak. Alltså ingenting. Det var någon som sa att Österbotten mobbas ju klart och tydligt. Alltså. Det gäller inte någon fakta, utan det gäller bara vad man tycker.
Ja. Till och med då man ska åka till Tammerfors universitetssjukhus, så ska man i fortsättningen åka via Seinäjoki, för man kan klassa upp den vägen.
Bättre väg det.
Ja, den är ju, och där finns massor med omkörningsfiler, brukar jag tänka att oj då.
Och då var det någon som kom på det, att varför byggde man den där stora plankorsningen i Laihela?
Ja.
Då var det ju ren beslut att någonstans att det ska börja gå via Seinäjoki. Men det är ju helt idiotiskt att man nu kommer ju den där Jalasjärvivägen vara kvar, men det blir inte av samma nivå.
Och det är ju den som är den snabbaste till Tammerfors.
Utan vidare, ja. Det är något som, alltså man förstår inte så riktigt på det här vad som man håller på med nu. Det är nog märkliga saker.
Själv var jag och trissade på där i Laihela för 2 veckor sedan och tänkte ju aldrig komma till rätt adress. Och det där, och när vi åkte tillbaka så tog vi den gamla vägen. Vi har min man har en sån här lite större bil. Skulle vi inte haft en sån, så skulle jag lämna en någon monto.
Oj så. Jaha, man ska se upp.
Det tog lite genast här och där.
Ja. Ja, nej, men det här han liksom rättsuppfattningen, så får nog säga inte. Jag tror att Auvar Ahola sa i något skede att han hatar hata lögner eller så var det orättvisor.
Orättvisor, ja, och lögner.
Ja. Det borde ju alla göra.
Och han som har varit chefsläkare vet ju nog vad han pratar om förstås. Inte. Absolut. Det är frågan om det.
Och han är nog en sån insatt man som det är inte fråga. Och det som jag också tycker är jättetråkigt, hur man har behandlat då den vasavänliga läkaren som faktiskt tyckte att Vasa ansåg att Vasa bör få full jour. Om man då gör påtryckningar både för eget parti och från det andra partiet som nog inte så, som nog styr mer än vad man skulle tro.
Och allt rasar om du gör som vi säger åt
dig. Exakt.
Hela reformen.
Det blir ju intressant att se nu, för nu har det ju kommit fram också att det här social- och hälsovårdsutskottet får ju inte prata i fred, jobba i fred, utan det kommer hela tiden nya initiativ och nya skrivningar från regeringshållet. Ni ska göra så här och ni ska göra så här. Och det har blivit ganska konstigt. Det är ju lite bra på ett sätt, det är majoritetsregeringen, men det är ju farliga på det viset. Det blir de som har makten och inte riksdagen. Så så nu är det ju väldigt svaga förstås, men med stark stöd i riksdagen så blir det tyvärr diktatur från regeringen. Mm. För det är de som bestämmer och de tvingar alla att rösta som de vill ha.
Och när man ser också liksom det här beteendet, att man gör konstlade skrumbukta för att komma faktiskt till det mål dit man ska.
Jo.
Det såg vi redan då det där de blåa var i blåsvedret.
Vad högt i det blå.
Ja. Hörni, vi ska avsluta här. Jag tänkte vi skulle ännu nämna det här intressanta som man gör i Kronoby. Man kollar alla fastigheter i kommunen för att se vilka som är registrerade i laga ordning och vilka som inte är det. Det handlar om svartbyggen alltså. En av orsakerna att man ska få in mer fastighetsskatt. Kronoby är inte Korsholm, så men kanske man börjar med samma i Korsholm någon gång.
Jag tror nog alla kommer att göra det här. Det finns ju väldiga bristfälligheter i de här fastighetsregistrerna. För det från början så var det ju inte tänkt att det skulle vara för det här att samla in och skatt, utan det var ju för andra ändamål. Och därför är det ju inte riktigt rätt upp någon gång. Och så jag tror nog att man bör göra någonting. Sen ska man kanske inte hänga upp sig på någon liten lada här och där. Men i alla fall att det finns ju till och med byggen som inte, där det inte får vara överhuvudtaget. Men det är ju stor, jag tyckte annars då de intervjuade de här ansvariga i Kronoby, de uttryckte sig väldigt så där diplomatiskt och så där, och de ville reda upp det helt enkelt och inte i första hand komma åt någon. Så den där inställningen där är väldigt viktig, att man försöker reda upp det som går att reda upp, och sen om det är något riktigt tokigt så gör man. Men att man inte är ute i första hand, nu ska vi ta fast dig.
Den
inställningen är väldigt viktig om man gör det. Och det är ju en rättvisefråga också lite, att om jag nu då har ett sånt här hus och betalar då x euro och grannen har ett dubbelt större hus och betalar kanske mindre euro, så blir det ju ganska konstigt. Så det är ju lite rättvisesak också.
Och då går kommunen och höjer allmänna fastighetsskatten för att få in, ska vi säga, saknade pengar. Och så det här med försäkringar gäller inte om man har...
Nej, precis.
Låter granska sin tillbygge eller något sånt.
Jag har faktiskt kollat lite upp det där och faktiskt det som tre olika register lär finnas, och det där kommunicerar inte med varandra utan olika uppgifter. Så det är nog en av huvudpunkterna att man ska få de registren att vara korrekt.
Gäller det här liksom hela landet? Det finns nationellt tre fastighetsregister.
Det är nog bara i Korsholm, så sannolikt.
En sak ännu här, så är det finns ju massor av äldre byggnader som är byggda för länge sedan, som knappast finns i någon register överhuvudtaget, men som finns kvar. De borde ju på något vis också, inte det är några stora pengar i det, men de borde vara registrerade på något vis.
Och så, om man är registrerad så har man väl ingen adress heller. Så om det händer något där och man ringer till 112, kom hit. Men varför ska du komma till skogen? Du ser att där är ett hus, va?
Men så kan det vara många som har. Ett typiskt exempel är de här gamla jordbruksbyggnaderna som finns på, som nu kanske används för andra ändamål, så det finns ju ingenstans. Kanske nå själva gården, men resten finns ju inte någonstans inte. Registrerat, eftersom det har ju varit på ett annat sätt. Att oberoende så borde man försöka reda upp det på något vis, men jag vill poängtera fortfarande att man inte ska komma som stora stygga. Jag arbetar ordet varje nu då. Säkert får vi in det idag också.
Bra, där hade
vi det. Så att man inte kommer på det, utan man kommer faktiskt på det viset att man vill betjäna liksom samhället. Exakt, och inte vara liksom den där myndigheten.
Nej.
Nej. Utan det här vill vi nu reda upp. Precis. I samförstånd på bästa sätt.
Ja.
Men ordet svart bygge så associerar på något sätt till...
Ja, det är fusk och fuffens.
Nej, det behöver inte absolut vara det heller.
Så är det.